Nu i november så kommer vi under 3 söndagar följa Paulus genom att göra 3 nedslag i hans liv. Hans första 35 år, typ idag. Sen lite mer så där i 40-50-årsåldern och sen de sista åren. Ingen vet exakt hur gammal Paulus blev, men typ 60 blev han. Och det har ju skrivits mängder av böcker om Paulus. Så det här blir ju bara 3 nedslag såklart. Man liksom, det blir 3 små nedslag i hans liv. Och förhoppningsvis får vi med oss lite av vem Paulus var. Och kanske lite små inputs in i vårt liv idag. Och Paulus lämnar sällan någon oberörd. Han är en person som både berör och stör. Så skriver Mikael Telbe i den här boken, Paulus mot väggen. Jättebra bok, den kan man låna ner i vårt minibibliotek vid förbönshörnan. Och Paulus är helt klart en av de personer som har påverkat kristen tro allra mest. Både när kristen tro växte fram liksom under första århundradet, men fortfarande idag såklart. Och varför då kan man fråga sig det ju. För det första, för att Paulus är ju författare till flera av böckerna, breven i Nya testamentet. Han har skrivit 13 av 27 böcker i Nya testamentet och finns på något sätt kopplad till 19 av dem, skulle man kunna säga. Och för det andra, för att Paulus har påverkat kristen teologi. Teologi är ju läran om Gud, kan man säga. Den kristna läran om Gud har Paulus påverkat kanske mer än någon annan egentligen. Jesus pratar i evangelierna inte så jättemycket om vad hans död och uppståndelse betyder. Han pratar om den heliga ande, men inte så jättemycket liksom om hur anden kan få finnas med i våra liv. Han pratar om gemenskap, men inte jättemycket om församling och hur man kan leva som efterföljare till Jesus. Men det har ju Paulus skrivit jättemycket om i breven. Och Paulus, han bara inte skriver liksom undervisning, utan han, när man läser det nya testamentet så får man lära känna Paulus också. Om man ska hitta liksom en kristen från första århundradet som man kan lära känna, så är Paulus den man kan lära känna bäst. För det är honom vi liksom får följa mest, hans liv. Så Telbe skriver i den här boken att Paulus ger inte bara tron en teologi, utan Paulus ger tron en kropp, en gestaltning. Och för det tredje då, så är ju Paulus den som genom sina olika missionsresor fick vara med och göra så att den kristna tron gick från en liten grupp av judar som hade liksom hittat Jesus tron i Jerusalem, att på 300 år spridas till en världsreligion så att det blev till slut statsreligion i Romarriket 300 år senare. Det kan man diskutera om det var bra eller dåligt för kristen tro att bli statsreligion i Romarriket, men det visar på vilken enorm expansion det var. Så Paulus påverkar oss. Men vem var han då? En del av er har säkert ganska bra koll på Paulus. En del kanske inte har så bra koll på vem är den här killen. Men det blir en liten snabbspolning nu genom hans första 35 år. Så ni får hänga med på det. Han växte upp i en mix av 3 världar. För det första så växte han upp som jude. Och på den här tiden fanns det ungefär 3,5 miljon judar i runt Medelhavet i Romarriket. Men ungefär 0,5 miljon av dem bodde i det som liksom är Israel-Palestina-området. Och resten var utspridda runt om Medelhavet i något som man brukar kalla diaspora, alltså förskingring. Så man, precis som idag så bor det judar i hela världen, eller hur? Även om många bor i Israel så finns det judar som bor i hela världen. Och Paulus, han växte då upp i Tarsos, en stad i sydöstra Turkiet kan man säga. som på denna tiden var en storstad. Ett par hundratusen invånare, handelsstad, viktig stad. Där växer han upp. Och han växer upp i en familj som har koppling till fariseismen, fariseerna. Och då fanns det fyra liksom större sån här inriktningar bland judar på den här tiden. Och en var saduséerna. Och de kan man säga var lite av människor från det högre skiktet, elitskiktet i samhället lite, som också kopplade ganska mycket med ockupationsmakten som vid det här tillfället var Romarriket. Man kopplade liksom ihop med dem mycket för att kunna få inflytande och makt. Sen fanns det esséerna. De var istället en rörelse. De drog sig undan samhället, ut i öknen, bildade liksom alternativa communities som vi kan känna igen idag från Qumranrullar som har hittats. Sen fanns det seloterna, och seloterna, det var mer av en extremistgrupp, till viss del lite militant. Alltså man ville bli befria från ockupationsmakten istället. Nästan så vi kanske skulle kalla det en form av terrorrörelse idag. Och sen då för det fjärde så fanns fariseerna. Och det var liksom en rörelse bland i det judiska folket som man, då ville man tillbaka till rötterna på något sätt, till Moselag, till det som står i Moseboken, och man ville följa Moselag i allt. Så de här fyra rörelserna liksom fanns parallellt. Och Paulus då, han växte upp i en familj som var kopplad till fariseerna, fast i Tarsus. Och sen när han var antagligen ungefär 13 år, nybliven tonåring, det fanns nog inga tonåringar på den här tiden, men nybliven tonåring, han har gjort sin bar mitzva, och då skickades Paulus till Jerusalem för att plugga. Och han kunde säkert i stort sett gamla testamentet utan till redan, för det kunde man när man var 13 år och jude och från en fariseisk familj. Men han skickades till en lärare i Jerusalem som heter Gamaliel. Och det var ungefär som att skickats till att han hade kommit in på liksom ett hypat, berömt universitet att få plugga hos Gamaliel i Jerusalem. Så han bodde väl antagligen på internat liksom. Föräldrarna kvar i Tarsus. Men det är det första då, att han var liksom, han var jude. En annan identitet som Paulus har, det är att han var medborgare i en grekisk stad. Han var medborgare i Tarsus. Och då kan man ju tänka att du bor i Skövde, du är liksom medborgare i Skövde, det ingår i konceptet. Du är liksom skriven i Skövde, då blir du medborgare här. Men så var det inte. Nej då. Skulle man bli medborgare i en grekisk stad, då fick man pröjsa pengar. Oftast två årslöner, normala årslöner ungefär. Så det var inte billigt att bli medborgare. Men då fick man också massa skattelättnader och man fick massa förmåner sen. Så antagligen så kom ju han från en familj som inte var, det var ingen fattig familj liksom. Och han kunde språket, han kunde koine, det grekiska språket som han snackade. Han kunde grekisk filosofi antagligen, retorik, allt som man fick lära sig när man var medborgare i en grekisk stad. Och för det tredje så var han romersk medborgare. För det här var ju då Romarriket runt hela Medelhavet. Och det fanns lite olika nivåer av romersk medborgarskap. Och Paulus hade antagligen, tror man, inte liksom den högsta nivån. Men han hade en nivå som gjorde att han hade pass, respass typ. Han kunde åka vart som helst i Romarriket utan att liksom ha några problem egentligen vid, ja, det var väl inga tullstationer på det sättet. Men han kunde resa liksom som han ville. då kan man ju också tänka att ja, men vadå romarriket? Alla som bodde väl i romarriket, de var väl medborgare i romarriket, romerska medborgare. Så borde det ju varit. Nej, så var det inte heller. Utan det var bara ungefär 10% av de som bodde i romarriket som faktiskt var romerska medborgare. I olika, det fanns lite olika nivåer då. Så det var ganska eftertraktat. Och innebar också status. Men när man då läser i Apostlagärningarna så kan man se att Paulus använder liksom inte... Han använder det säkert sen när han är ute och reser på olika missionsresor. För han verkar liksom kunna resa och flyta ganska fritt i romarriket. Men han använder det inte till att få massa förmåner och fördelar. Det finns ett ställe som vi ska läsa några verser från i Apostlagärningarna 16. Då har Paulus och hans dåvarande kompanjon Silas, de har fängslats och sitter i fängelse. Och de sjunger lovsång. Det är ju en berättelse som flera av er säkert har hört. Att de sjunger lovsång till Gud. De väljer liksom mitt i att vara fängslade i så väljer de att tillbe Gud och sjunga lovsång. Och som mitt i natten så blir jordbävning. Portarna öppnas. De har möjlighet att dra därifrån men väljer att stanna och snacka med fångvaktaren som först tänker att jag behöver ta mitt liv liksom. Fångarna har flytt. Det kommer gå dåligt. Jag kommer få skit för det här nu. Men han hittar Jesus tron liksom i samtalet med Paulus och Silas på natten där och döps med hela sin familj. Och sen morgonen efter då på morgonen skickade domarna dit sina vakter med order om att männen skulle friges. Fångvaktaren talade om det för Paulus och sa: domarna har sänt bud att ni ska släppas. Ni behöver inte stanna längre. Gå i frid. Men Paulus svarade: de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan fast vi är romerska medborgare. Och sen när de satt oss i fängelse och nu vill de skicka iväg oss i tysthet. Åh nej, de får själva komma hit och hämta oss. Vakterna framförde detta till domarna. Då de fick höra att Paulus och Silas var romerska medborgare, då blev de rädda. De kom och talade väl med dem, följde dem ut och vädjade till dem att lämna stan. Så ni hör, de kunde ju sagt att redan när de liksom blev piskade, vem vill bli piskad? Men att nej, vi är romerska medborgare. Men det gjorde de inte. Utan de lät sig liksom gå igenom hela det här så att Gud fick göra det här undret och befria dem från fängelset. Och fångvaktaren kom till tro. Men sen efteråt, då sa de det. Och då blev liksom domarna, de som antagligen var liksom upper class verkligen i stan, livrädda. Försökte smöra järnet för dem att nej, 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 säg inget till någon, säg inget till någon. Vi har inte gjort något, nej, vi har inte piskat er. Ja, men det här, Paulus, han blir ju lite radikaliserad så småningom då. Och hans lärare Gamaliel, som han då gick på universitet hos, eller skola hos, han var inte någon som förespråkade väpnad kamp. Utan han var ju farisé. Det var lagen som skulle, man skulle hålla lagen. Så det kan inte ha varit Gamaliel liksom som hetsade Paulus in till att bli lite extremist. Det finns ett ställe i Apostlagärningarna 5. Då är det Petrus och Johannes, några av de här av Jesu lärjungar, som de liksom de första kristna, som är inför Stora rådet i Jerusalem som typ som domstol. Och då i vers 38 så står det så här, då är det Gamaliel som talar här. Därför säger jag er nu, lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Så Paulus, han liksom måste dragits in i lite av det här zelotiska tron, liksom varianten av judendom antagligen. Med väpnad kamp och extremistiska åsikter. Vi kommer snart till det Men han blev ju, det berättas ju att han var ju en ung vuxen typ som verkligen var ute efter de kristna. Han ville sätta dit de kristna. I Filipperbrevet kapitel 3 och vers 5 har han ju skrivit Filipperbrevet Paulus. Då skriver han sig själv så här. Jag blev omskuren på åttonde dagen som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer i laglydnad, en farisé. Han identifierar sig själv som en farisé. Sen skriver han i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Och i trosiver, det är på grekiska zelos, eller som också blir zelot. Så som zelot, då var jag en kyrkans förföljare. Och Paulus verkar inte liksom haft några tvivel när han förföljde kristna. Som på den tiden kristna kallades vägen. De hade inte börjat kallas kristna än, men vägen eller vägens folk. Han såg liksom det som ja, men det är ett sätt för mig att bli rättfärdig inför Gud. Jag ska rensa Israel från den här kristna ohyran. Och så landar vi på den här dagen då när han är på väg till Damaskus. Från Jerusalem till Damaskus, Syriens huvudstad. Och Damaskus var på den här tiden en juridisk och religiös fristad. Alltså dit kunde man liksom flytta om man var förföljd för sin tro eller kanske till och med hade gjort något brott och var efterlyst. Så kunde man flytta till Damaskus och där kunde man få bo liksom, förhoppningsvis i lugn och ro då. Och det kan mycket väl ha varit så att det var en del judar från Jerusalem och runt omkring som hade flyttat till Damaskus för att få vara, eller kristna menar jag, som hade flyttat till Damaskus för att få vara i, praktisera sin tro. Och jag tror många av er vet vad som hände Paulus på vägen till Damaskus. Han får ju möta ett ljus och hör en röst som då säger att det är mig du förföljer. Han får möta Jesus helt enkelt. Ett riktigt ljus och en riktig röst. Och det verkar som att Paulus var helt oförberedd. Det finns liksom inget som berättar att ja, men han kanske var lite sökande. Han kanske funderar lite på det här med kristen tro. Ja, men de här kristna de kanske har rätt ändå. Liksom. Nej, inget så. Han var ju på väg till Damaskus för att ta kristna till fånga. Fast det var en fristad. Han var där för att söka upp dem och dra dem därifrån helt enkelt. Så det är ju ett möte med Jesus som förändrar allt för Paulus. Totalt. Hela livet förändras totalt. Man kan inte säga att Paulus byter religion där på vägen. Liksom för han är ju juden, han åker därifrån också. Han är ju fortfarande liksom jude som har gått i skola hos Gamaliel och åker vidare mot Damaskus. Blind blev han. Men han får ju ett nytt perspektiv på hela gamla testamentet. Och får en kallelse, ett uppdrag att berätta om detta. Och speciellt för människor som inte var judar då. Han fattar att Jesus är Messias. Jesus är Kristus. Messias är ju den räddare som det judiska folket väntar på. Och på grekiska så blir det Kristus. Och därav så kallas Jesus för Jesus Kristus. Han fattar att i Jesus Kristus kommer Gud göra det som han tidigare försökt göra genom Israel, genom folket, att rädda världen. Ja, stanna lite i Paulus liv där. Det kommer en liten fortsättning sen. Men en grej den här söndagen då som jag tänkte jag kan skicka med, som jag tror vi kan lära oss av Paulus, det är att Gud kan använda precis vem Gud vill. Skulle man liksom ställa sig lite vid sidan på den tiden och liksom kolla på Paulus, så kan man ju fundera på varför i all sin dar väljer Gud att möta honom och kalla honom. Det borde ju funnits tusentals liksom kristna som redan var kristna, eller kanske andra som inte hade liksom fattat det med Jesus tron än, men som var lite liksom enklare än Paulus, värsta extremisten. Varför väljer Gud honom för? En extrem förföljare av kristna. Men det är ju, men Jesus möter honom där på vägen. Och när man tänker efter då, så var det ju säkert så att Paulus, han var ju liksom som handen i handsken, som man säger. Han passade perfekt för detta med sina de här tre identiteterna. Att han var jude och farisé. Han hade medborgare i en grekisk stad. Han kunde den grekiska kulturen som var liksom det som var rådande. Han var romersk medborgare. Han kunde resa vart som helst i romarriket. Men jag tänker här att Gud möter och kallar Paulus, det är som en tröst för varenda en av oss. För oavsett våran bakgrund, oavsett hur våra liv ser ut, oavsett om vi skulle sitta fast i någonting, i missbruk, i kriminalitet, i extremistiska åsikter, eller om vi bara har liksom en allmänt kritisk hållning till kristen tro, eller om det är så att vi tänker att men Gud kan använda många människor, men mig kan inte Gud använda. Vad skulle Gud kunna göra med mig? Jo då, Gud kan använda precis vem som helst. Oavsett om du är ung eller gammal, frisk eller sjuk. Oavsett. Gud kan använda precis vem som helst. Och Paulus skriver själv när han i första Korintsebrevet i början, när han presenterar sig själv för de kristna i Korint, så skriver han så här. Bröder, från vers 26 läser jag. Det här var nog från vers 27, men bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Ja, så fortsätter han. Och det ger ju också hopp, tänker jag, in i våra liv och i våra livssituationer, i våran värld idag. Att Gud faktiskt kan göra det som man kan tycka ser helt omöjligt ut. Gud kan också gripa in och förändra en människas liv momentant. Alltså i ett ögonblick. För nästan, för de allra flesta så tror jag att det här med tro, det är någon sorts process. Liksom. Det tar tid, det växer. Man blir kanske nyfiken, man kanske lär känna någon som är kristen, och så liksom börjar man fundera, ja, men kan det här stämma? Vad har den där personen hittat för någonting? Och så tar det lite tid och kan vara en liten krokig väg framåt. Och så hittar man en egen tro och växer i den. Och så. Men Gud kan ibland också gripa in och förändra en människas liv i ett ögonblick. För det berättar Paulus liv för oss att det går. Gud är sån. Det är inte omöjligt. Paulus liv lär oss att för Gud är inget omöjligt och ingen människas liv är omöjligt. Ja, liten fortsättning nu då, Paulus liv. För efter det här mötet med Jesus på Damaskusvägen så kommer han ju blind till Damaskus. Och en livrädd lärjunge, efterföljare till Jesus i Damaskus, får i uppdrag av Gud att gå till Raka gatan, som antagligen var huvudgatan genom Damaskus, till ett visst hus. Och där så ska han be för Paulus att han ska få sin syn tillbaka. Och han är ju skiträdd, eftersom alla visste ju såklart att Paulus, han var ju en extremist. Han var ju ute efter att förfölja och ta till fånga dem. Men han gör ändå det då. Och Paulus får sin syn tillbaka och börjar genast liksom berätta om Jesus och liksom berätta och prata. Och så småningom så kommer han till Jerusalem, och även där då så är ju de kristna med livrädda för Paulus. Alla antagligen visste ju vem Paulus var i Jerusalem bland de kristna. Han som hade förföljt och försökt få kristna dödade. Så de vill inte lyssna, de vågar inte lyssna på honom. De vågar liksom inte, nej, kom inte till oss. Håll dig borta typ. Och då är det en kille som heter Barnabas. Han blir den som liksom får ta Paulus, ta med honom till församlingsledningen i Jerusalem och berätta att jo, men ni kan faktiskt lita på Paulus. Det här är på riktigt i hans liv. Han kommer inte skada oss eller liksom ange oss. Utan det här är på riktigt. Och så blir han till slut accepterad. Och då kan man ju tänka att då var han igång med det här som vi sen får läsa om i apostlärningarna. För andra delen av apostlärningarna berättar ju väldigt mycket om Paulus och hans liv och hans, de här olika resorna han gör och församlingar han planterar. Men det är inte riktigt så. För när Paulus börjar snacka i Jerusalem och när han börjar liksom berätta om Jesus för sina gamla extremistkompisar, så hamnar han under hot. Så han är tvungen att dra från stan. Så han åker hem till Tarsus igen, vilket är en bra bit då, från Jerusalem och så upp till södra Turkiet. Och sen så går det en tid. Vi vet inte exakt hur länge. En del gissar att det, de flesta gissar att det är mellan 8 till 14 år. Men ungefär 10 år kan man säga då. Det går ungefär 10 år när det inte berättas någonting om Paulus. Han bor i Tarsus. Antagligen bor han i Tarsus. Men det, man vet inget mer. Och sen 10 år senare ungefär då finns det en stad som heter Antiochia som ligger också i nuvarande ännu mer sydöstra Turkiet. Och där så finns det en församling som växer väldigt mycket. Och det är många kommer hitta tron på Jesus. Även många som inte har någon judisk bakgrund. Och då, det växer liksom så det knakar där. Och då är Barnabas, han som var i Jerusalem och introducerade Paulus och sa att han går att lita på. 10 år senare så är han en av ledarna i församlingen i Antiochia. Och när det liksom börjar växa så det är knakande, då kommer han på, ja men just det, Paulus. Han är ju en bra kille. Han skulle vi behöva här nu. Så han reser upp till Tarsus, det blir lite nordväst. Och så hämtar Paulus, så att Paulus kommer till Antiochia och får bli en av ledarna i den församlingen. Och där får de sen... Där finns en konflikt mellan de som kommer från har en judisk bakgrund och de som inte kommer från en judisk bakgrund. De som kommer från en judisk bakgrund, de slutar till slut. De vill inte ens äta mat med de som inte kommer från en judisk bakgrund. Och liksom mat på den här tiden, då hade, det var liksom en symbol för gemenskap. Åt man inte tillsammans, det var en supertydlig markering att vi vill inte ha mer att göra. Så... De får en jätteuppgift där i Antiochia liksom att försöka få ihop den här församlingen med alla de här människorna. En spretig församling. Hitta liksom, hur kan vi hitta vägen? Men de lyckas till slut. Och så blir det sen ett missionscenter eller en missionshubb kan man säga. Som får vara med. Det blir liksom centrum för kristen tro under första århundradet sen. Men nu ska vi inte följa Paulus liv längre, men en annan sak då som jag tänker man kan ta med sig från Paulus de här första åren, det är ju den här tiden i Tarsus som vi inte vet någonting om. Ibland så måste vi vänta in Guds timing, Guds kairos. Kairos är ett grekiskt ord för tid. Det finns ett annat ord som heter kronos, det är tiden som går. Klockan, sekunder, minuter, timmar, dagar, år. Det går och går och går. Men kairos, det är den här ögonblicket, momentana tiden, det rätta ögonblicket. Kanske var Paulus i funktion, han liksom var, berättade om Jesus tron i närområdet i Tarsus. Eller så hittade han liksom ingen öppning riktigt. Det vet vi inte riktigt. Men först när Barnabas kommer från Antiochia, då helt plötsligt så är Guds kairos där. Guds tidpunkt. Guds timing. Men tänk om du idag skulle inom dig höra Guds röst tala till dig efter predikan här nu. Och säga, som Gud säger, men det här har jag tänkt för dig. Och så ska du gå och vänta 10 år på det. Nu är vi ju olika gamla. Men du kan ju ändå tänka 10 år framåt då. Är du 44? Då ska du vänta tills du blir 54. Nästan lika gammal som jag. Det är en evighet. En av andens frukter är ju tålamod, som berättas om, som faktiskt Paulus skriver om. Och kanske fick Paulus öva sig i tålamod de här 10 åren. Han hade nog lite dåligt tålamod. Det kan man se senare sen också. Han hade en kompanjon på en resa när han var ute, när Barnabas och han var ute och skulle ta sig från Cypern till södra Turkiet. Och när de kom till Turkiet så var det mycket berg de skulle över där, och då kände Johannes Markus, som han hette, som var med, att nej, jag pallar inte längre. Jag längtar hem till mamma. Och så bangade han och åkte hem till mamma istället. Och det fixade inte riktigt Paulus. Han hade lite dåligt tålamod också. Så han kanske behövde öva på det där med tålamod. Men perioder av tystnad, av väntan, att få jobba i det tysta kanske, inte hitta rätt, att vänta på att dörren ska öppnas. Det kan ofta vara en del av att följa Jesus. Men då får vi i tro hålla fast vid hoppet. Tron på Jesus och hans tilltal. Och en dag hålla fast vid att en dag så kommer Guds ögonblick, Guds kairos. Så det var liksom första delen av Paulus liv. För det första, Gud använder och kallar vem han vill. Ingen är omöjlig för Gud. Så Gud vill också självklart använda dig, vem du än är. Oavsett hur din historia eller ditt liv ser ut. Och två, ibland får vi vänta och hoppas i tro på att Guds ögonblick kommer. Vi vet inte när, men det kommer. Och de här temana kan man se i, om man kollar på bibliska personligheter, så kan man se det här om och om igen. Gud väljer inte, oftast inte, de självklara. Och oftast får de vänta på Guds timing. Man kan se det på Abraham, Mose. Man kan liksom bara mata på med personer. Och kanske är det så att det går igen i ditt liv också. Så tre små utmaningar inför nattvard och förbön. Är du tveksam? Tänker, men kan Gud använda mig? Har jag någonting att komma med? Eller så tänker jag, men mitt liv ser ut så här nu, just nu. Hur skulle Gud kunna använda mig just nu? Innan kanske det funkar, men inte som livet ser ut nu. Jo, Gud kan det. Två. Du kanske är i en situation där du längtar efter att Gud ska ingripa i ditt liv. Du behöver en förändring helt enkelt. Av något slag. Och tänker att det skulle aldrig kunna gå. Det är omöjligt. Vi kan be om det. För ingenting är omöjligt för Gud. Eller så kanske du är i en period av väntan. Längtar efter att det här ögonblicket ska komma. Guds timing. Behöver nytt hopp och ny tro. Oavsett så tänker jag att passa på, gå till förbön, prata med någon. Du kan prata med mig, prata med någon som sitter bredvid dig. Kan inte du be en bön för mig? Passa på. Eller liksom bara gå och tänd ett ljus efter nattvarden sen. Och liksom, eller ta en av de här bönestenarna vi har och lägg det hos Jesus. Yes. Nu ska vi sjunga tillsammans innan vi delar nattvard och ber.